You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hej och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
Från Lerum och Aspen, men nu på en saltare adress med Juviks båtklubb i närheten. Mattias Ram, en utav seglingssporten i Sveriges absolut främsta profiler. Ett efternamn som han delar med två bröder som styr på varsin av våra storklubbar. Och back in the day så gick du på seglargymnasiet. Du har vunnit VM i Eole. Du har representerat Sverige på OS i Sydney 470. Du har seglat Victory Challenge America's Cup. Och du har ägt matchracing-scenen och vunnit Stena Match Cup Sweden. Det mest dramatiska glömmer vi inte riktigt. Det var när du mastade av på Marstrand på primetime i stormen. Välkommen till podden, Mattias Ram.
Tack så mycket.
När du ser tillbaka på dina år på vattnet, vad är egentligen ditt bästa minne?
Oj, det är många härliga minnen såklart. Jag menar, som seglar så, och seglar så mycket, precis som du säger nu, så har man ju varit med om mycket. Men jag kan säga att det finns några tillfällen, och just det första jag tänkte på nu när du sa det, det var egentligen den här känslan ombord på Victory Challenge. När vi i en akt, alltså en förtävling till America's Cup, lyckades slå Alinghi. Det är liksom, wow. Som var de regerande mästarna i America's Cup, och vi vinner. Det var liksom alla, vi överraskade alla, inklusive oss själva, och var helt övliga. Alla bara skrek. Liksom.
Ja,
det var nog, det är en rätt häftig känsla i alla fall.
Ja, fantastiskt. Ja. Hur känns det när jag liksom rabblar alla de här grejerna?
Ja, men det är klart att det är häftigt. Man får ju lite rysningar liksom, att man har varit med på så många olika grejer och fått möjligheten till att vara med på så mycket. Som du säger där, liksom, jag gick på seglargymnasiet 89-92, och sen dess har det liksom rullat på i olika former. Fått möjlighet att segla Eole VM och America's Cup och OS och M32 och andra tävlingar. Så jag är väldigt glad att ha fått den möjligheten, men det är kanske också ett kvitto på att man verkligen har satsat.
Gett allt.
Mm.
Och det som vi kommer komma tillbaka till det många gånger i den här podden framöver, men det är ju verkligen någonting som vi har myntat nu, så här lifetime sport. Alltså man blir ju inte färdig, och det är ju det som är helt fantastiskt. Vi är ju inte slut när vi är 23 och liksom hälsenorna är av.
Nej, det är ju en härlig liksom möjlighet, kan man väl säga. Jag spelade själv både hockey och fotboll som ung på ganska liksom hög juniornivå, var med i liksom stadslag och så vidare. Tills jag gick på seglargymnasiet och spelade hockey och fotboll samtidigt. Men jag fick någon skada i fotbollen och kände väl att det är inte här det är värt, jag vill inte gå på kryckor liksom resten av... Jag satsar på seglingen, och då slutade jag med de andra två idrotterna. Och fokuserade på seglingen efter det. Liksom. Mm. Men och sen, nu idag snart 50. Liksom, och
var fortfarande fit for fight.
Ja, men lite så. Alltså,
du seglade Eole mot din dotter på sommaren. Liksom.
Ja, seglade onsdagsegling här förra onsdagen i Juvik, Eole. Och Igår var jag ute och hade kappseglingskurs i Far Easterna i Långedrag med ungdomar, eller med ungdomarna säger jag, med de andra i min samma ålder. De sa, du rör dig ganska smidigt ombord. Ja, kanske vana. Det är inte för att jag är ung längre, men...
Ja, men det är underbart. Ja. Det är en innest att vara i den här världen. Och du har ju jobbat på många olika sätt i seglingsvärlden, men också i idrottsvärlden. Mm. Du har gjort allt från att sålt seglarkläder, du har jobbat på SISU med elitidrott och nu är du då ansvarig på GQSS för klubbens största event som vi alla i folkmun kallar för matchkuppen, men som i år har fått ett nytt namn och ett nytt format. Childhood Match Cup kommer seglas i sprint den 4-9 juli. Och vi ska snacka upp matchkappen här nu under det här avsnittet. Och jag tänkte bara börja, hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig nu? Det börjar närma sig.
Ja, det är ju så att jag, som sagt, var jag är sportsligt ansvarig för matchkuppen eller Childhood Match Cup. Men vi gör ju mycket annat på GQSS också. Så att vi har ju företagsseglingar på dagarna och så har vi lite kurser. Och sen så har vi vårt Match Race Center. Och så det är en salig blandning av det här just nu. Men det är klart, fokus och går ju mer och mer över på matchkuppen. Liksom, och vi har hållit på rätt länge med matchkuppförberedelser.
Känns det som ni är liksom, känner du dig lugn? Är ni i fas?
Ja, lugn det är man aldrig när man ska göra stora tävlingar på Marstrand. För det är så mycket grejer som händer runt omkring som, som lite grann är svårt att förbereda sig för. Olika saker som har förändrats också de senaste 2 åren med pandemier och folks vanor, var man semestrar, boendefrågor, sådana här grejer som inte har varit något problem för 3 år sedan, men nu märker man, oj, vad många är det som ska bo på Marstrand under vecka 27?
Jag vet. Vi kommer nog få bo i ett tält någonstans. Ja, man kanske hittar oss uppe på gräsmattan vid fästningen. Typ. Men det gör inget.
Nej, men det känns ändå bra tycker jag. Men det är alltid mycket att göra. Många nya liksom, bollar som är uppe i luften hela tiden kan man säga.
Mm. Och om vi backar bandet lite så tävlingen på Marstrand initierades ju av Sveriges, vi får väl kalla honom för våra matchracingkung då, Magnus Holmberg, 94. Och sen dess har det bara varit 1 år med uppehåll och om jag räknar rätt så är det 28 gånger som tävlingen har arrangerats. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Och det tänker jag som liksom verkligen är styrkan hos GQSS, att ni var ju liksom ett av de ytterst få idrottsevenemangen som höll i under pandemin och levererade 2, om än ganska annorlunda, så sjukt bra event. Jag bara är lite nyfiken på hur lyckades ni med det? Alla andra föll bort. Hur gick era tankar då?
Ja, men generellt så kan jag säga så här, alla tävlingar som har varit under de här 2 åren har ju varit väldigt speciella, för det har lagts väldigt, väldigt mycket tid på att diskutera, kan vi göra det eller kan vi inte göra det?
Osäkerheten ja, typ inne i sista.
Otroligt liksom, och när i sista datum vi måste bestämma oss. Och, förra sommaren, det var något av de här 2 åren, så fick vi liksom, så kom ju polisen när det var mindre än en vecka kvar och sa, ni får inte köra. Och då hade vi ju beslutat en månad innan om att vi ska köra med vissa förändringar.
Just det.
Och så kommer de när det är mindre än en vecka kvar och säger, ni får inte köra. Och liksom, det är inte sant.
Nej.
Det går inte. Ja. Utan då fick vi ju skicka ut pressreleaser och tala om att det är ingen idé, ni kommer och titta på seglingarna, utan det var ju bara för er seglare. Och jag såg ju era leenden och bara möjligheten att ändå få segla.
Ja, det var helt fantastiskt. Och det var ju lite kul i hela den där grejen. Bara, nej, ingen får komma. Vi dribblar ju bort folk egentligen med att säga vilka dagar vi skulle segla. Så att vi absolut inte nästan skulle få dit några folk.
Nej. Men vi kände ändå liksom att Det är så viktigt någonstans för hela liksom, för alla seglare dessutom som inte fick göra en enda tävling under hela 2020 i stort sett. Att ändå få göra det även om vi gjorde det på lokalt sätt. Och vi är väldigt glada här i Göteborg att ha typ de 5 bästa dambesättningarna i världen och de 5 bästa herrbesättningarna i världen, även om de kanske inte alltid är svenskar. På herrsidan så har vi mycket nya zeeländare och australiensare som bor här, men Och ni på tjejsidan är ju otroligt duktiga, liksom de svenska besättningarna.
Ja, det gick att göra en bra tävling.
En riktigt bra tävling, högklassig. Och jag kan säga att, jag menar, att ni vann och Phil Robertson vann, det gör ju ni även år när hela världseliten är här. Så att det var ju egentligen ingen skillnad. Och ni hade lika bra motstånd som...
Ja, alltså. Och det var så, det är verkligen som du säger. Alltså jag bara, det var så kul. Och jag måste bara säga att bland det roligaste var ju typ att se så här hur eventet gick från den här maffia stora. Mm. Det är klart att vi gillar det också. Mm. Men hur du sprang runt typ med A4-papper och en blyertspenna och fixade resultat. Och, alltså det blev sån himla nice klubbkänsla. Mm. Och ja, på något sätt blir det så här, okej, man tappar en del men man får en annan del. Och kanske om vi kan behålla den tajta, goa känslan även fast eventet får flyga igen, hade varit härligt.
Ja, och det är klart, vi vet ju inte riktigt hur mycket, vi vill ju såklart att det ska vara, alltså matchgruppen ska vara en mötesplats för alla seglare egentligen, oavsett var man kommer ifrån. Men att jag vet ju själv, jag har varit där sedan starten 94 och suttit på klipporna, och det är alltid lika inspirerande när man går från färjan bort mot Strandverket och så hör man spiken och så ser man, åh, där är ju hon som jag känner, och så pratar man lite där och så går man vidare. Och det är ju det som är en viktig del i matchgruppen, och det har vi inte riktigt kunnat ha de sista två åren, men det hoppas vi ska liksom komma tillbaka och att folk verkligen ska känna att fan, det är så kul att åka till Marstrand och träffa alla kompisar igen liksom. Och sen naturligtvis också få se världsklasssegling liksom.
Ja, nej, vi ser verkligen, verkligen fram emot den här veckan. Mm. Line-upen då, hur ser det ut i år, Mattias?
Ja, det är ju så här att vi vill ju ha en tävling som innehåller både tjejer och killar och med lika förutsättningar. Så vi har ju i år alltså 8 stycken dambesättningar och 8 stycken open-besättningar. För det är den öppna klassen. Där får man ju vara även tjejer ombord.
Eller mixed.
Eller mixed liksom. Men, och det har varit det faktiskt de sista två åren. Mm. Men det är ju ofta, majoriteten ombord är ju ändå killar. Mm. Och så det är en damklass och en open-klass. Och i damklassen så har vi ju er då, Anna Östlings besättning Wings, som ju är, ni har ju vunnit 4 gånger, så det är klart, och har varit en toppbesättning i världen i 15 år, så att det är ju fantastiskt. Och sen så har vi ju andra duktiga besättningar, vi har ju Johanna Bergqvist, René Grönevald som ni har tävlat mycket mot i matchracing. Vi har 2 nya lite speciella deltagare, det är Josefin Olsson som vann OS-silver i laser och hennes rival Anne-Marie Rindom från Danmark som ju vann OS-guld i laser.
Ja, det ska ju bli spännande.
Ja, det blir spännande. Och sen så har vi då några outsiders kan man väl säga. Lynn Hafermann, en tysk tjej. Hennes besättning som ju seglat mycket J70. Vi har Silja Willison från Nya Zeeland. Och Sanna Mattsson, också duktig matchracing-seglare. Så att det är ett spännande startfält med erfarenhet både från matchracing och sprintracing och OS. Så att det blir förhoppningsvis en bra mix.
Ja, nej men alltså, och vi kan väl vara så pass ärliga och säga att alltså, på somrarna kan du och jag, vi har åkt runt i varsin ful gul polkabåt och lagt till vid röre och spelat fotboll med familjerna och vi har jättekul ihop. Men stundtals har vi också drabbat samman när det gäller just seglingen och liksom vad man tror på, vad man brinner för. Och just det här med tjejklassen på Marstrand, och det var ju så sent som 2020 så hade vi ju en ganska het debatt om det där. Och vi har stått på oss och vi är så tacksamma att vi nu har den här damklassen, och jag undrar nu, är den här för att stanna?
Det är inte jag kanske ensam att svara på. Det är ju ändå klubben GQSS tillsammans med våran partner som genomför tävlingen som tar ett gemensamt beslut. Men det känns helt rätt att det är som det är nu med lika många dambesättningar som herrbesättningar. Sen så finns det i världen betydligt många fler open-besättningar än vad det finns tjejbesättningar. Och det ska man också veta om, att det är inte lika enkelt att få ihop ett riktigt bra kvinnligt startfält. Vi vill ha en hög nivå, men vi ser också att det händer ganska mycket. Många duktiga tjejer som jag faktiskt har frågat om de vill vara med här nu, de är gravida och kan inte komma. Så tyvärr är det ju lite svårare, men jag hoppas att vi kan få till detta även i framtiden.
Ja, och jag tänker så här, alltså det är inte hela världen om vi inte är exakt lika. Jag håller med om att här liksom sporten genom segling är mycket mycket större än damidrotten. Men just det här hur vi har liksom fightats och åkt in och ut, och så hux flux skulle det vara en dam ombord på en M32, och sen så lyckades vi ju då få den här damklassen och bli av ändå, och liksom hur stort det är för våran, för alla tjejer ute i världen som seglar, att se att det finns grymma damtävlingar och man är inte bara en liten liksom, du vet, pusselbit i ett annat team. Så jag tyckte faktiskt att det var superbra även när vi seglade M32 och var 4-5. Vi var väl 5 team något år. Men det är ändå 5 gånger 5 tjejer, alltså det är 25 tjejer på plats, och det gör stor skillnad för våran liksom, utveckling. Så,
Så att det, och det kan säga, det är alltid en diskussion eller en dialog om hur vi, vilken båttyp kan vi segla, alltså det är mycket praktiska saker som kommer tillsammans med det här också. Blir båtarna för stora, hur många blir vi ombord? Kan orka tjejerna hantera en större båt? Nej, det gör man kanske inte. Om den blir för stor, då finns vissa begränsningar, då får vi, kan vi hitta ett verktyg som funkar för både dam och open class liksom. Så det är många olika frågor, men vi är väldigt nöjda med att det är så här nu, och vi hoppas att det kommer fortsätta på samma sätt.
Ja, men det låter ändå bra. Ja. Jag känner att tar fram kontraktet sen så får du skriva under. Ja, nej, men jag har ju också ändrat formatet, och där hade vi också en liten dust. Men jag börjar ändå känna så här, fastän det ska bli väldigt kul att segla sprint. Och jag förstår att man såklart tycker att det är superkul att kunna blanda in de här OS-namnen, och jag själv tycker det ska bli jättespännande att se vad står de sig i den här Far East-båten. Så kan du inte bara berätta lite om upplägget och formatet?
Ja, det är ju så att vi har ju alltså tagit det här beslutet nu i år för 2022 då, om att segla sprint istället för matchracing. Och det är klart, man kan alltid ställa sig frågan, herregud, det har varit en matchracing-tävling sedan 1994 med den historien och sådär. Men det har liksom, under den här pandemitiden så har ju vi också tvingats tänka igenom hur ska vi göra detta på nytt, attraktivt. Vi har fått med Childhood som ny namnparty till tävlingen. Hur ska vi få med seglare så att folk som kommer dit och tittar också ser att det finns något nytt, någon attraktionskraft. Hur ska vi ändra lite grann? Och nu då, tack vare detta, så får vi ju också med några av de här OS-seglarna som får mäta sina krafter mot er då. För jag kan säga så att det är fortfarande ni som har seglat i lag, tror jag, som har en fördel, för att ni är vana vid att segla 5 tjejer ombord, och teamwork är ju, handlar väldigt mycket om det. Så där ser jag väl att där kommer ju de här nya folder lite tufft.
Ja, i början av tävlingen kanske.
I början av tävlingen.
Men alltså, vet du hur många båtar det är på startlinjen nu? Jag är helt stressad. Det är ju jättemånga båtar att ha koll på.
Sex är det inledningsvis, och i finalen blir det 4.
Ja, och så. Då undrar jag, hur funkar finalen? För det vet inte jag ens. Är det liksom
har du inte läst notes av racerna? Nej, men det är så här alltså att tanken är att man lite på samma sätt som i den traditionella matchcupen, så är det inte så att man tar med sig poängen från första dagen in i finalen, utan vi kommer börja med 8 lag. Efter 2 dagars segling så slås de 2 sista ut. Då är det 6 lag kvar. Och då så kör man en ny omgång, börjar från scratch. Och så seglar man. Och sen så har vi de 3 bästa, går direkt till final.
Yeah.
4:an, 5:an och 6:an får ytterligare ett par kvalrace för att kvala in om den 4:e platsen.
Ja, är de bara 3 i ett race då?
Nej, ja precis. De är bara 3 i något.
Oj. Och då kommer vi tillbaka igen.
Och då den bästa utav dem kvalar in i den här fyrbåtsfinalen. Ah. Och i fyrbåtsfinalen så börjar man från början en gång till. Precis som man har gjort i ett semifinal. Då är det först till 2 segrar.
Först till 2 segrar, okej.
Okay. Så det kan bli 2 race i finalen, men det kan också bli 5 race.
Ah, okej. Okay. Jag börjar redan bli lite så här.
Ja, så det kommer ju vara, och då gäller det att vinna. Ah. Då handlar det inte om att säkra upp en tredje plats, liksom, utan då handlar det om att vinna. Så att det är ett spännande format som jag ja, jag ser fram emot, jag undrar hur ska detta bli, ja. Men det kommer, jag tror att det kommer bli skitbra. Mm. Alltså.
Det ska bli kul att se. Och sen så tänker jag även, vi snackade med Magnus Holmberg här för några veckor sedan och liksom bara gick tillbaka lite till vad var tanken från början och fick lite hans liksom, ja, inputs. Det är klart att det är länge sedan det började och vi behöver utveckling, men det jag är lite intresserad av, vi får väl fråga lyssnarna sen då efter matchcupen, men det är den här liksom delen med hur enkelt man förstår vad som händer på banan. Alltså matchracingen är ju två båtar, ganska enkelt att se vilken som leder och vilken som ligger bakom. Så vi skickar med den till lyssnarna och vi vill gärna veta vad folk känner och tycker. För egentligen vad jag tycker, det är ju viktigt för mig. Men, och vad du tycker är viktigt för er. Men liksom, egentligen är det ju ni som kommer att titta där som också har en stor del i vad man faktiskt vill se.
Verkligen, och jag kan säga att det har ju förändrats ganska mycket genom åren och jag tror att vi har olika typer av besökare och åskådare som följer den här tävlingen. En del som blev överlyckliga när matchracing-formatet bytte till M32 för att det var snabba, fräcka båtar. Medan många blev besvikna för att båtarna blev alldeles för snabba och det blev för dålig klassisk matchracing i starter bland annat. Det var inga snurra längre och det var massa såna här grejer.
Det var bättre förr.
Ja, men lite så va? Så att det har det varit tidigare också.
Ja, och folk kommer ju alltid tycka olika. Precis. Vi får väl bara se.
Och det är bara att ha respekt för det, men det viktigaste som för oss som arrangör, det är ju dels, jag menar, dels så brinner vi för det sportsliga. Det ska vara en bra sportslig tävling med hög nivå. Men det är också viktigt att folk tycker det är ett spännande format och sen om man relaterar det till matchracing eller om man gör det till sprintsegling, det kommer säkert.
Jag kanske fortsätter tjata för matchracing sen i höst, men vi får se, det kanske är, vi kanske får stå där med bucklan igen. Jag talar gärna ner oss lite, vi ska ju ändå möta OS-guldmedaljörer här som är duktiga på banan, så det ska bli jättekul. Nu går vi över till sprintrace. Jag är helt säker på att jag kommer tycka att det är jättekul också. Väl på startlinjen. Men vad är det för fördelar? Eller vad är det som gör att ni vill prova detta i år? Vi har ju sagt lite att det inte är hugget i sten att det kanske fortsätter. Men ni vill göra den här testen. Och vad var det som vägde över när ni tog det beslutet?
Ja, det är flera olika faktorer som gör det här. Dels så är ju, kan man säga, det här med sprintseglingsformatet, det har vuxit ganska mycket runt om i världen. Vi ser idag Sailing Champions League där man seglar sprintsegling. Då representerar man sin klubb. Så det är lite svårt faktiskt ibland att veta vilka det är som är ombord. Vi ser Allsvenskan i segling där man också seglar sprintsegling. Som har blivit väldigt populärt och det är många som följer det. Och vi ser även nu det här SSL Gold Cup där man seglar för sitt land. Där man också seglar sprintsegling i större båtar. Så att det är liksom, sprintsegling är lite på G. Det har vuxit ganska starkt och det var väl en liksom grundanledning till att vi ville testa det. Sen så kände vi väl också att okej, nu vill vi också få möjlighet att se vad är det, liksom, kan vi skapa en annan dynamik i tävlingen genom att få in seglare från olika, med olika kunskaper som kan mötas i ett redskap som faktiskt alla förhoppningsvis behärskar.
Och det är det här som jag tycker det ska bli superkul att se. För att vi får ju liksom hoppas att det blir riktigt bra racing. Det blir det säkert. Ja. Men så att det inte blir liksom den här typ, jag åker alpint men nu ska jag åka skicross. Alltså fattar du? Mm. Det är klart att seglare, vi är ju liksom generellt kanske enklare att hoppa in i olika båtar. Men har du liksom, vad säger de här OS-guldmedaljören? Tror du hon är nervös, Anne-Marie? Hon ska sätta ihop sig
med... Ja, men det tror jag, att hon är lite nervös. Det tror jag. Nu vet vi ju också, och det vet vi ju också sen erfarenheterna från matchracing, att många av de här lagen byggs ju inför en tävling. Ni är ju ett av de få lagen, skulle jag säga, i Wings som faktiskt behåller
stabilt
sitt lag. Jag menar, men det är ju jättemånga av herrlagen som kommer till Marstrand.
Vanliga fall också, menar du?
I vanliga fall också, som nyskapade lag. Mm. Och efter två dagars segling så har de i stort sett nått sin maxnivå.
Ja, precis. Att, efter två dagar är det vi som måste vara nervösa.
Nej, det vet jag inte. Men alltså, så det hoppas jag. Och jag menar, i Danmark så finns det ju jättemånga duktiga kölbåtseglare från olika team. Så att jag tror inte att Anne-Marie har så stora problem att hitta duktiga seglare som med lite träning i klubbens J70 där nere i KDY kommer kunna få ihop ett bra lag. Så det är ju liksom en del i det hela, att man ska få möjlighet, eller liksom att kunna se hur hittar vi den här mixen. Och vi ser också att det finns ett lite grann publicitet, medievärde kring att få dit de här superstjärnorna som faktiskt då en OS-medaljör är, och få möta sådana som är själva, som ju också genom åren har varit superstjärnor i matchracingen. Så att det är ju det som är liksom kittlar lite extra, ja, får man säga.
Jag fattar. Nej, liksom något nytt, men jag vill ändå liksom, jag slår slaget för min del, och då är det, vi har ett America's Cup som kommer i Europa här i Spanien 2024. Det är matchracing, det kommer vara matchracing på damsidan där med. Så jag antar att den här grejen inte är liksom, vi känner på det. Och det dock som jag tycker är viktigt att poängtera, det är att det inte är fleet race i den bemärkelsen att man samlar på sig 17 olika resultat och ingen vet vem som leder på slutet.
Typ. Nej, verkligen. Det är ju i klassisk matchcup-anda kan man väl säga, med liksom varje omgång separat. Man börjar från noll. Har du tagit det vidare till nästa steg så börjar du från noll. Så du kan liksom aldrig
inte leva
ha,
på gamla...
Nej, du kan aldrig ha en dålig dag så åker du ut.
Ja, och det gillar vi ju.
Ja, men det är ju liksom, det ställs ju på sin spets. Det är liksom the winner takes it all i slutändan. Och det är ju det som är själva spänningen. Och jag vet ju själv, vi vann 2008 och seglade i någon form av trans. Ja. Liksom. Och
jag vet,
och flera gånger har vi seglat bra, men det räcker inte.
Nej.
Så du måste ju segla som i trans. För
och vi är ändå lite tacksamma, för det är inte bara ett finalrace. Det hade vi ju förra året. Ja. Alltså, vet du hur nervösa vi var? Det var ett race. Jag har aldrig varit med om en final som avgörs i ett race. Sådär att man vet det på förhand. Ibland kan det bli ett race och sen dör vinden. Men det var ju brutalt faktiskt. Mm. Men nu har vi då först till två segrar.
Mm. Precis. Så att nej, det kommer det är lite annorlunda men lite spännande, och jag tror att de här ingredienserna gör, och jag menar sprintsegling, det är 6 båtar på startlinjen. Banan är inte dugg längre än vad den vanliga matchracingbanan är. Och det, en av fördelarna är att det alltid kommer vara dueller på banan. I ett matchrace, ett bra matchrace i en VM-final exempelvis mellan Anna Östling och René Grönevald, så är det fantastiskt roligt att titta på. Men ett ojämnt matchrace ibland kan vara lite tråkigt, men här kommer vi se dueller på banan hela tiden.
Mm, så typ om första båten glider iväg så kommer det ändå vara superviktigt.
Mellan tvåan, trean och fyran. Och
vem
det kommer
vara
slagdueller.
Och, vet du det?
Ja, vi har Viktor Västernäs kommer vara
kul.
Som ju är en väs. Gammal klassisk väs, som körde The Tower i 49ern.
Ja, ja.
Så det kan ni gå in och kolla på YouTube om ni inte har sett det, när Viktor Västernäs snackar Tower.
Han gör alltså comeback i seglarvärlden. Det kommer bli en bättre värld för alla när väs kommer in i seglarvärlden igen.
Precis, och sen så ska vi ha någon som håller lite låda också tillsammans med Viktor. Men Viktor är den som kommer att vara seglingsexperten i teamet där.
Ja, men det var roligt.
Sen hoppas vi också såklart att ni, när ni inte seglar, kommer upp och lämnar era liksom synpunkter och tankar, så att de som är där och tittar verkligen får en inblick i matchcup.
Såklart. Och det kan vi också säga, alltså, vi tycker ju det, alla teamen som är på plats tycker det är helt fantastiskt att ha publik där. Och det är ju inte på alla ställen i världen vi ens har det. Så feel free och liksom knacka på axeln och ställ frågor. För det tror jag egentligen alla seglare uppskattar att få
och
dela med sig.
Ta gärna med er en flagga och en tuta också. Vi har ju haft på Kloverön på andra sidan, så den hette ju Ramberget först. Men sen kom ju Björn Hansen och blev champion på Marstrand, och då blev det ju Hansen Hill. Så att vi hoppas ju att vi kan
någon får ta över den.
Någon får ta över den, ja. Om inte, jag vet inte vad den ska heta.
Nej, vi får klura på det. Men jag ställde faktiskt frågan till Anton Dahlberg och bad honom fundera lite på hur han kommer tackla det här med att han slår in mot land och sen är det folk som ropar och hejar på honom, så att han inte blir helt disträ och börjar prata med dem på land utan liksom fokusera framåt. Så jag har förberett honom lite. Vi kommer få höra lite mer om Antons tankar.
Ja, han har ju inte ens att dagdrömma lite emellanåt, så att det ska bli spännande att höra.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Vi går över bara på herrsidan då och kollar vad har vi för namn där.
Ja, där har vi också en härlig mix utav matchracingseglare och utav OS-medaljörer. Vi har från svenskt håll då Niklas Dackhammar ju som har varit trea på VM i matchracing. Men vi har också Max Salminen, OS-guld 2012 och Anton Dahlberg, OS-silver i 470 2021 var det ju då, va?
Ja,
precis. Så att det är ju tre svenska starka namn och sen så har vi då internationellt, vi har Sam Gilmore från Australien, Lukas Karlemo som vann Sailing Champions League på Sardinien förra...
Vilket är sprintsegling då,
i höstas. Vi har Chris Poole som är topp 10 i världen.
Honom har vi mött.
Topp 10 i världen i matchracing, ja. Och var med i semifinalerna i Long Beach här för några veckor sedan. Vi har en laserseglare, eller ilkaseglare som det heter nu för tiden, Jean-Baptiste Bernas som har gjort fyra OS. Som också seglar matchracing. Och vi har Jeppe Borsch, ett ungt danskt team som är jätteduktiga i matchracing. Så att det är en god mix där också. Mm. Ungefär på samma setup som det är på damsidan. Då.
Mm. Ja, det ska bli kul att se vilka som står på pallen på slutet, helt klart. Ja. Det känns ju extremt viktigt steg framåt nu att det är en ny huvudpartner, Childhood.
Ja.
Och hur ser det liksom ut för eventet kommersiellt sett? Och hur ser uppdelningen ut? Liksom? GQSS, som du säger, är ansvarig för den sportliga biten. För folk som undrar hur hela eventets setup är, hur funkar det?
Ja, men det är ju så här att GQSS har en kommersiell partner som heter Create Agency som har rättigheterna att, ska man säga, sälja evenemanget till olika partners och sponsorer. Som har olika idéer om hur de vill använda Childhood Match Cup för sin räkning. Tävlingen heter ju Nordea Women's Trophy på damsidan. Och Nordea är alltså med som partner. Men Childhood är också med, så det är de företagen, en del av de företagen som är med som partners till tävlingen. De är ju också partners till Childhood. Alltså man stöttar Childhood i deras arbete. Och då blir det en väldigt bra koppling att man samtidigt som man är med och gör en bra aktivitet för företaget på Marstrand så har man också möjlighet att stötta Childhood och lyfta varor.
Deras verksamhet.
Ja, men precis. Mm. Verksamhet och som är ju jätteviktig runt om i världen.
Mm. Mm.
Så att det är så det funkar. Och sen har ju alla företag olika idéer om hur man vill använda det. Det kan vara liksom interna nätverksträffar nästan som man har på Marstrand, eller det kan vara mer en publikt företag som vill synas gentemot konsumenter. Så det är ju som det alltid har varit. Det är väldigt olika hur man vill synas.
Mm. Och det har ju såklart också varit stentufft nu, pandemi och allt som händer i världen. Men det känns det som att vi liksom är på väg framåt igen nu?
Ja, men skulle jag säga. Det känns som vi är på väg tillbaka.
Ja.
Sen är det ju inte, vi är inte kanske tillbaka till eventtiden när alla företag stod och drack champagne på klipporna. Så är det ju inte riktigt längre. Världen har förändrats ganska mycket de sista 10 åren skulle jag säga. Men det gäller ju idag att vara mera så här, genuin skulle jag nog tro i sitt engagemang och göra det på riktigt. Både gentemot sina kunder och sina anställda och blivande anställda. Idag är ju väldigt viktigt hur man framställs för att kunna rekrytera ny personal och sådär. Så att jag tror att man kanske måste vara mer seriös idag. Även i event-tävlingsbranschen. Liksom.
Mm. Och där gjorde ni ju ett jättekliv framåt också, skulle jag säga, under pandemin med all alltså livestreamen och programmen som har sänds på C-more. Är det någonting som kommer fortsätta? Eller hur funkar, hur ser man på, nu kommer ju ändå folk tillbaka till Marstrand och kan se på riktigt.
Ja, jag är faktiskt inte helt hundra uppdaterad i vilken form, men att det blir sänt på liksom av ett filmteam och att vi ska livesända tror jag vi kommer att göra, men och jag tror också att det blir ett magasin, så att det är väl ingen
någon
i det här
typ av kombo i alla fall.
Ja, men precis.
Mm. Man kan följa det om man inte är på plats eller?
Ja, det kommer man göra, och vi kommer även ha ett par stycken volontärer som sköter sociala medier och sådana här saker, så att vi verkligen försöker sprida budskapet så att man ska kunna sitta hemma och veta hur gick det för Anna Östling här i race nummer 3.
Ja, härligt. Mm. All right, men vi ser fram emot en fantastisk vecka på Marstrand. Jag hoppas att det blir sol och lagom med vind. Det är väl beställt säkert?
Ja, men det är ju så. Vi hoppas också på det, så att det blir sol och då kommer det mycket folk och då blir det trevligt per automatik någonstans. Liksom. Men bra racing ni kommer få oavsett.
Ja, det tror jag med. Ja. Vi gillar ju egentligen ösregn och storm också. Liksom.
Det okay. Var ju det i finalerna förra året. Och jag vet att ni, för 2 år sedan var det väl som ni hade en dag när det blåste säkert 15 meter och vi körde utan Jennäke, men det var riktigt häftig racing ändå.
Ja, det är grymt. Mm. Okej, okay, till sist då Mattias. Vem står överst på pallen?
Oj, oj, oj. Herregud. Det var, jag skulle säga att det är klart att jag har väl kanske några favoriter i varje klass här som jag tror på. Och jag tror på damsidan att det kommer stå mellan 4 lag. Och det tror jag är René Grönevalt, Johanna Bergqvist, Anna Östling och Josefin Olsson.
Åh, spännande. Mm. Många svenskor där.
Ja, det är många svenskor.
Lovande ändå.
Ja. Och jag tror på herrsidan. Åh, herregud. Ännu svårare.
Dra till med något så vi kan skriva ner i alla fall.
Ja,
och säga.
Men då tror jag att Niklas Dackhammar blir livsfarlig. Och jag tror även att Anton Dahlberg och Lukas Karlemo blir riktigt farliga.
Mm. Spännande. Mm. Ja, det ska bli superkul att vara en del av tävlingen, självklart. Och vi satsar på våran 5:e vinst. Jag har gjort lite research. Den är helt okällgranskad, för det är Wikipedia. Så det kanske är Peter Gilmore själv som har varit inne och skrivit. Men enligt Wikipedia så har han 7 vinster. Mm. Det är ganska maffigt.
Det är väldigt imponerande, det är det. Björn Hansen, han har ju också vunnit rätt många gånger.
Ja, han har 6 vinster. Han vann ju faktiskt förra året.
Ja, det gjorde han. Och tyvärr kan han inte komma i år. Han har fått förfrågan men hade ett annat åtagande. Men hans besättning är med.
Ja, okej. Okay. Vilka seglar de med då?
Det kan jag inte gå in på. Nej, jag skojar. Ett par av killarna seglar tillsammans med Anton Dahlberg.
Aha. Kul. Mm. Kommer Filip Kajula med den stora danska flaggan?
Ja, jag skulle tro det. Ja. Han vill inte missa Marstrand.
Man blir alltid glad när man ser honom på Marstrand. Så ser ni en dansk lång kille med skägg och blont hår med en stor dansk flagga, så är det Filip. Då kan ni gå fram och säga grattis. För han har vunnit några gånger kan man
han
säga.
Han har vunnit några gånger. Han brukar vara, han ser ut som en viking. Stort skägg har han.
Precis.
Ja. Men Anna, jag ser ju din lista här nu. Jag kan inte se mitt namn.
Ja, men jag var ju tvungen att gå på. Det var ju många som har vunnit, det kan man ju säga.
Ja.
Men låg du på en vinst?
Ja, en vinst då.
Ja, då var man inte med på listan tyvärr.
Men jag leder en liga tillsammans med Magnus Holmberg och det är mastbrott.
Ja, precis. Ja. Vi sa ju det här i inledningen. Ja, det var ju faktiskt... alltså, hur var det egentligen?
Ja, men det var... där och då var det ju bara kul på något sätt. Det blåste 21 meter per sekund och när vi kom upp till toppmärket sista gången, det var match om 3:e pris och vi var efter. Vi skulle bli 4, det visste vi liksom. Och när jag sa, okej, upp med spinnakebommen, eller jag fick skrika det för att höra som bord, så tittade bara killarna i besättningen på mig och
skämtade liksom, med mig.
Är du dum i huvudet eller på riktigt? Nej, upp med spinnaken.
Vi ska
showa här nu liksom. Och så körde vi i halva länsen och sen så, ja, olika faktorer. Vi surfade full fart rätt in i vågen framför.
Hade ni släppt häcken? marken?
Nej, det hade inte gjort.
Gick det på försäkringen?
Ja, det, jag tror faktiskt att det gick på marknadsföringskontot, för det finns ingen bild i matchcupens historia som har spridits på det sättet i seglingsvärlden.
Nej,
som
du menar
den
att
bild...
de ska tacka dig?
Ja, faktiskt. Ja. De letade efter den masten sen med dykare, men hittade den aldrig.
Så om det skulle hända något brutalt i år på Marstrand så, och vi blir ansvarsskyldiga för några
så
pengar,
ryker så ryker det
då hävdar vi marknadsföringsbudget. All right, vi avrundar här. Vi tänkte ju att vi ska köra en podd från Marstrand. Det känns ju självklart. Under matchcup-veckan så kommer Niklas konka upp mikrofoner och kameror. Och...
Han ska ju ändå dit och filma.
Så. Ja, precis. Mm. Så har vi någon bra plats för en poddstudio, tror du?
Ja, det får vi lösa.
Ja.
Det är ju inte det största problemet man har med den veckan.
Men det är väldigt trångt på Marstrand.
Ja, det är väldigt trångt. Men jag tänker att någonstans på Strandverket, vi kanske kan prata med Marstrands segelsällskap, har ju någon fin lokal. Eller så får vi plats på GKSs klubbhus, Corvetten.
Jag kom på en sak. Wings-tältet.
Wingstältet,
ja. Vi ska ha ett wingstält, hoppas vi.
Det beror på hur mycket störande ljud från
hur
publik.
Extremt mycket folk det kommer att vara i wingstältet. Ja, nej men det är underbart.
Ja.
Absolut sista, nu får du önska dig. Vi är en ny podd nu och vi undrar ju vilka vi ska bjuda in. Vilka ska vi snacka med, vilka är kul att lyssna på. Så Mattias, om du liksom klickar in den här podden och bara nu ska jag lyssna på något väldigt kul som har med segling att göra. Vem vill du höra?
Jag tycker ju, jag har ju själv haft lite program som du vet, GKSs Tune-up, och en gäst som jag gärna vill höra mer, jag tycker aldrig att tiden räcker till, det är ju Kai Langford. Han har ju väldigt mycket erfarenhet och kunskap om elitsegling och i America's Cup och CLGP och matchracing och så vidare, så att honom skulle jag ju gärna åka på semester med och bara snacka segling.
Ja, han har köpt en båt som ligger någonstans nere i Medelhavet med flera hytter, så ni kanske kan,
kan styra
upp där för att ha en semester. Men det var ett bra förslag, för att jag har mässat Kyle och vi ska snacka nästa vecka. Så att, tack Mattias. Kom du på något mer så hör du av dig.
Ja, det är det.
Tack för att du har lyssnat. Nu längtar jag ju ännu mer efter första start på min favorittävling Childhood Match Cup. Och har du möjlighet att komma ut till Marstrand den 5-9 juli så ta chansen. GKSS ihop med deras kommersiella partner Create kommer göra resan dit väl värd för alla besökare. Ha det fint nu så hörs vi igen i nästa avsnitt.
En poddproduktion av Fredag.